This has been a marvelous session.
Det har varit en härlig session. När jag utsågs till president för kyrkan så tänkte jag att jag tar ett uppdrag. Att lyssna på tabernakelkören. Jag är stolt över min kör.
My mother once said of me, Tommy,
min mor sa en gång till mig: jag är mycket stolt över allt du gjort, men jag har en sak att säga dig. Du skulle ha hållit dig till pianot. Så jag gick till pianot och spelade en sång för henne.
And I gave her a kiss on the forehead and she embraced me.
Jag spelade och så kysste jag henne på pannan och hon omfamnade mig. Jag tänker på henne och jag tänker på min far. Jag tänker på alla som gått före oss. Som jag har talat med.
Sometimes a little money for their pocket.
De hade vad de behöver, ganska lite pengar i fickan. En kväll gick jag till ett vårdhem och besökte min mor, en syster. När jag kom in i rummet så tittade han på mig. Han var helt vaken, tog min hand och sa: jag visste att du skulle komma. Hur skulle jag inte, hur kunde jag låta bli att komma till hans sjukbädd? Musik vidrör mitt hjärta på det sättet. Mina älskade bröder och systrar, vi har hört inspirerade budskap om sanning, hopp och kärlek. Våra tankar har vänts till den som sonade våra synder, som visade oss hur vi ska leva, hur vi ska be, och genom sina egna handlingar visade på tjänandets välsignelser. Ja, vår Herre och frälsare Jesus Kristus. I Lukas evangeliet kapitel 17 läser vi om honom. På sin värld till Jerusalem tog Jesus vägen genom Samarien och Galileen. När han var på väg in i en by kom 10 spetälska män emot honom. De stannade på avstånd och ropade: Jesus, mästare, förbarma dig över oss. När han fick se dem sa han: gå och visa er för prästerna. Och medan de var på väg dit blev de rena. Och när en av dem såg att han hade blivit botad vände han tillbaka och prisade Gud med hög röst och föll ner för Jesu fötter och tackade honom. Och han var samarit. Jesus frågade honom: blev inte alla 10 rena? Var är de 9? Har verkligen ingen vänt tillbaka för att prisa Gud utom den här främlingen? Och han sa till honom: stig upp och gå, din tro har frälst dig. Genom gudomligt ingripande besparades de som hade spetälska en grym, långsam död och fick en chans till ett nytt liv. Tacksamheten som visades av den enda välsignades av mästaren. Otacksamheten som visades av 9 var en besvikelse. Mina bröder och systrar, kommer vi ihåg att tacka för de välsignelser vi får. Uppriktigt tack inte bara hjälper oss att se våra välsignelser, utan öppnar också himlens dörrar och hjälper oss känna Guds kärlek. Min kära vän, president Gordon B. Hinckley sa: när du vandrar i tacksamhet vandrar du inte i arrogans och oro med dig själv i centrum. Du vandrar med en ande av tacksägelse som är klädsam och som välsignar ditt liv. Tack, Gordon. I Matteus evangeliet finner vi en annan berättelse om tacksamhet. Den gången uttryckt av frälsaren. Medan han färdades i vildmarken i 3 dagar följde mer än 4000 människor honom och färdades med honom. Han kände medlidande med dem, för de hade inte ätit på dessa 3 hela dagar. Men hans lärjungar frågade: var ska vi här i ödemarken få så mycket bröd att vi kan mätta så många? Liksom många av oss såg lärjungarna bara det som saknades. Jesus sa till dem: hur många bröd har ni? Lärjungarna svarade: 7 bröd och några små fiskar. Då befallde Jesus folket att slå sig ner på marken. Och han tog de 7 bröden och fiskarna, tackade Gud, bröt bröden och gav dem åt lärjungarna. Och lärjungarna gav åt folket. Märk att frälsaren tackade för det de hade. Och ett under skedde. Alla åt och blev mätta, och man plockade upp de överblivna styckena. 7 korgar fulla. Vi har alla upplevt tillfällen när vi haft fokus på det vi saknar istället för på våra välsignelser. Den grekiske filosofen Epiktetus sa: den man är vis som inte sörjer över det han inte har, utan gläds åt det han har. Tacksamhet är en gudomlig princip. Herren förkunnade genom en uppenbarelse given till profeten Joseph Smith: du skall tacka Herren din Gud för allting, och i intet förtörnar människan Gud, eller mot ingen är hans vrede upptänd, utom mot dem som inte erkänner hans hand i allt. I Mormons bok uppmanas vi att dagligen leva i tacksägelse för den stora barmhärtighet och de många välsignelser som Gud skänker er. Oavsett omständigheter har vi alla mycket att vara tacksamma för, om vi bara stannar upp och begrundar våra välsignelser. Det här är en härlig tid att vara på jorden. Det finns ju så mycket som är fel i världen idag, men det finns också mycket som är rätt och gott. Det finns äktenskap som håller ut, föräldrar som älskar sina barn och uppoffrar för dem, vänner som bryr sig om oss och hjälper oss, lärare som undervisar. Vårt liv välsignas på väldigt många sätt. Vi kan lyfta både oss själva och andra när vi vägrar bli kvar i den negativa tankens värld och istället i vårt hjärta odlar en tacksam inställning. Om otacksamhet är en av de värsta synderna, så är tacksamhet en av de ädlaste dygderna. Någon har sagt att tacksamhet inte bara den största av dygder, utan är upphovet till alla andra. Hur kan vi i vårt hjärta odla en anda av tacksamhet? President Joseph F. Smith, kyrkans 6:e president, gav ett svar. Han sa: den tacksamma människan ser så mycket i världen att vara tacksam för, och för henne överväger det goda det onda. Kärleken övervinner avund, och ljuset driver bort mörkret ur hennes liv. Han fortsatte: Högmod förstör vår tacksamhet och ersätter med själviskhet. Vi känner oss lyckligare i närvaro av en tacksam och kärleksfull själ, och vi borde omsorgsfullt odla genom ett liv i bön tacksamhet mot Gud och mot människor. Slutcitat. President Smith säger oss att ett liv i bön är nyckeln till att äga tacksamhet. Gör oss materiella ägodelar lyckliga och tacksamma. Kanske tillfälligt, men det som ger djup och varaktig lycka och tacksamhet är sånt som inte kan köpas för pengar. Våra familjer, evangeliet, goda vänner, vår hälsa, vår förmåga, den kärlek vi får från andra omkring oss. Tyvärr tillåter vi oss själva att ta mycket av detta för givet. Den engelska författaren Aldous Huxley skrev: "De flesta människor har en nästan obegränsad förmåga att ta saker och ting för givna." Slutcitat. Vi tar ofta för givna just de människor som allra mest förtjänar vår tacksamhet. Låt oss inte vänta tills det är för sent att uttrycka den tacksamheten. En kvinna talade om nära och kära hon förlorat och uttryckte sin sorg så här, och jag citerar: "Jag minns de lyckliga dagarna och önskar ofta att jag i de dödas öron kunde säga de ord av tacksamhet som de förtjänade i livet, men så sällan fick höra." Slutcitat. Förlusten av nära och kära framkallar ofta ångerkänslor i hjärtat. Låt oss minimera de känslorna så mycket som möjligt genom att ofta uttrycka vår kärlek och tacksamhet till dem. Vi vet aldrig hur snart det kan vara för sent. Ett tacksamt hjärta får vi således genom att uttrycka vår tacksamhet till vår himmelske Fader för hans välsignelser och till människor omkring oss för allt de berikar vårt liv med. Det här kräver medveten ansträngning, åtminstone tills vi verkligen lärt oss och odlat den känslan av tacksamhet. Ofta känner vi oss tacksamma och tänker uttrycka vår tacksamhet, men glömmer det. Eller det blir bara inte av. Någon har sagt att känna tacksamhet men inte ge uttryck för den är som att slå in en present och inte ge bort den. När vi möter utmaningar och problem i livet är det ofta svårt att fokusera på våra välsignelser. Men om vi gräver djupt nog och ser efter tillräckligt noga, så kan vi kanske känna och inse hur mycket vi har fått. Jag vill berätta om en familj som lyckades finna välsignelse mitt under svåra prövningar. Det är en berättelse som jag läste för många år sedan och har sparat på grund av budskapet den ger. Den skrevs av Gordon Green och trycktes i en amerikansk tidskrift för över 50 år sedan. Gordon berättar hur han växte upp på en gård i Kanada där han och hans syskon måste skynda sig hem från skolan medan de andra barnen spelade boll och gick och badade. Deras far hade emellertid förmågan att hjälpa dem förstå att deras arbete betydde något. Det gällde speciellt efter skördetiden, när familjen firade tacksägelsedagen. För den dagen hjälpte deras far dem att inventera allt de hade. På tacksägelsedagens morgon tog hon dem till källaren med dess tunnor med äpplen, lådor med betor, morötter packade i sand och berg av potatis i säckar, liksom ärtor, majs, bönor, fruktgelé, jordgubbssylt och annan konserverad frukt som fyllde deras hyllor. Han lät barnen noga räkna allt. Så gick de ut i ladan och räknade hur många ton hö där fanns, hur många skepp och säd i silon. De räknade sina korgrisar, höns, kalkoner och gäss. Deras far sa att han ville se hur det gick för dem, men de visste att han ville få dem att inse just den festdagen hur rikt Gud hade välsignat dem och lett mot deras hårda arbete. Och sen, när de satt ner till en festmåltid, var välsignelserna något de kände. Men Gordon skrev att den tacksägelsedag han mindes med störst tacksamhet var det året när de inte verkade ha något att vara tacksamma för. Året började bra. De hade hö kvar, gott om säd, 4 griskullar och deras far hade lite undanlagda pengar till en hölastare. En underbar maskin som de flesta bönder bara kunde drömma om att äga. Det var samma år som elektriciteten kom till stan. Fast inte till dem. För de hade ju inte råd. En kväll när Gordons mor höll på med stortvätten steg hans far in och tog över vid tvättbrädan och bad sin hustru vila och sticka lite. Han sa, du använder mer tid till tvätt än till sömn. Tror du att vi borde ge efter och skaffa elektricitet? Fastän hon blev glad över möjligheten fällde hon en eller annan tår vid tanken på hölastaren som då inte kunde köpas. Så elledningen kom upp längs deras väg det året. Det var inget märkvärdigt, men de skaffade en tvättmaskin som gick hela dagen av sig själv och lysande lampor som hängde i alla tak. Nu hade de inga fler lyktor att fylla med fotogen, inga fler vekar att klippa, inga mer sotiga skorstenar att rensa. Lyktorna ställdes i tysthet upp på vinden. Elektriciteten till gården var nästan det sista bra som hände det året. Just när grödan kom upp på jorden började det regna. När vattnet till sist drog sig undan fanns inte en planta kvar någonstans. De sådde igen, men mer regn krossade plantorna. Deras potatis ruttnade i gyttjan. De sålde några kor och alla grisarna och andra djur som de hade tänkt behålla. De fick mycket dåligt betalt eftersom alla andra tvangs göra samma sak. Allt de skördade det året var en täppa med betor som på något sätt hade klarat ovädren. Sen var det tacksägelsedag igen. Deras mor sa, kanske vi ska hoppa över den i år. Vi har ju inte ens en gås kvar. Men på tacksägelsedagens morgon kom Gordons far hem med en hare och bad sin hustru laga till den. Motvilligt började hon arbeta och sa att det skulle ta lång tid att laga till den där gamla haren. När den till slut stod på bordet med några av betorna som överlevt vägrade barnen äta.
Gordon's mother cried. And then the father.
Gordons mor grät och då gjorde hans far något märkligt. Han gick upp på vinden, tog ner en lykta, tog den tillbaks till bordet och tände den. Han sa åt barnen att släcka det elektriska ljuset. När bara lyktan sken igen kunde de knappt tro att det hade varit så mörkt tidigare. De undrade hur de hade sett något alls utan det starka ljus som elektriciteten gav. Maten välsignades och alla åt. När middagen var över satt de alla tysta. Gordon skrev, i det svaga ljuset från den gamla lyktan såg vi alla klart igen. Det var en underbar måltid. Haren smakade kalkon och betorna var de mildaste vi kunde minnas. Vårt hem i all sin fattigdom var så rikt för oss. Slutcitat. Mina bröder och systrar, att uttrycka tacksamhet är gott och hedervärt. Att handla tacksamt är generöst och ädelt. Men att leva med tacksamhet i hjärtat, det är att röra vid himlen. När jag slutar den här morgonen är det min bön att vi, förutom allt vi är tacksamma för, också ska visa vår tacksamhet för vår Herre och frälsare Jesus Kristus. Hans underbara evangelium ger oss svar på livets stora frågor. Varifrån kommer vi? Varför är vi här? Vart går min ande när jag dör? Det evangeliet ger dem som lever i mörkret den gudomliga sanningens ljus. Han lärde oss hur vi ska be. Han lärde oss hur vi ska leva. Han lärde oss hur vi ska dö. Hans liv är ett kärleksarv. Han botade de sjuka, han lyfte upp de förtryckta, han räddade syndaren. Och till sist stod han ensam. Några apostlar tvivlade, en förrådde honom. De romerska soldaterna stack honom i sidan. Den vredgade pöbeln tog hans liv. Men än idag gengjuder hans barmhärtiga ord från Golgata: Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör. Vem var denne smärtornas man, förtrogen med lidande? Vem är denne ärans konung, herrarnas herre? Han är vår mästare, han är vår frälsare, han är Guds son. Han är upphovet till vår frälsning. Han kallar: följ mig. Han säger: går du och gör som han. Han vädjar: håll fast vid mina bud. Låt oss följa honom. Låt oss göra som han. Låt oss lyda hans ord. Då ger vi honom tacksamhetens gudomliga gåva. Min uppriktiga bön, mitt hjärtas bön, är att vi, var och en för sig, ska återspegla tacksamhetens underbara dygd. Må den genomsyra våra själar nu och alltid. I Jesu Kristi heliga namn. Amen.